One, two, three, four. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Och här säger jag välkommen till Barbro Nilsson.
Tack så mycket.
Du och jag har ju varit med om ett lustigt sammanträffande, kan jag säga. Orsaken till det att du är här.
Ja, det måste jag hålla med dig om. Det var något annorlunda.
Var träffades vi?
Ja, men jag tog ju bussen för att åka in till stan med mina väninnor. Vi skulle gå på bio och vi skulle gå och dricka kaffe och ha en trevlig eftermiddag. Och på bussen sitter två av mina väninnor redan. Och då ska jag sätta mig på sidan om där.
Och du satte dig precis där jag hade tänkt sätta mig.
Ja, och det blev ju lite besvärligt där då förstås.
Du satte din väska också där jag tänkte sätta mig sen när du satte dig där du satte dig.
Ja, men då förstod jag att det här går ju inte. Så då tog jag väskan i knät och då erbjöd du det och sa till mig att nej, men jag kan sitta inne vid fönstret så får du prata med dina väninnor. Men då sa jag till dig att jag har hela eftermiddagen på mig och prata med dem. Så jag hinner. Mm. Så vi krånglar inte nu, sa jag. Nej. Och så började våran resa och bekantskap.
Och jag var också på väg att träffa mina väninnor.
Ja,
och äta lunch. Men du skulle på bio. Och sen skulle ni fika. Mm. Och jag skulle äta lunch. Och jag började ju vanlig ordning att fråga saker om dig. Och ganska snart så kom vi fram till att både du och jag har kört nattorientering med bil.
Jajamensan.
I vår ungdom.
Ja.
Och då tänkte jag, henne måste jag göra ett program med.
Ja, det var ju så lustigt.
Det är inte varje dag man träffar på sådana.
Nej, för det första så är det ju långt tillbaka i tiden och det var ju väldigt mycket roliga minnen med det. Men eftersom jag har en väninna som också var med i samma motorklubb. Och vi kan väl någon gång ibland prata om hur roligt vi hade. Men det ligger så långt bak i tiden och så det är nästan som begravt att jag har hållit på med det där.
Vi friskar upp minnet nu. Tycker jag.
Ja, vi gör det. Det var så roligt.
Men plötsligt så var vi framme vid Gullmarsplan.
Ja.
Och du hade inte protesterat när jag började prata om en intervju på radion.
Nej, för det hann jag inte tänka efter.
Nej, och när vi rusade av, både du och jag hade bråttom åt varsitt håll lite grann där. Så ropade jag att du får gå in på Tyres radions hemsida, jag heter Gunnel.
Ja, just det.
Och jag heter Barbro, sa du.
Ja, just det.
Så tänkte jag sen att ja, du, det är någon som morrar bakom mig, det är hunden.
Det är Astor som snarkar.
Astor snarkar, det kära lyssnare får ni stå ut med. Han sover så fint här. Ja, och jag tyckte det där var jättekul att jag hade träffat dig. Men så tänkte jag, nej, hon hittar väl aldrig mig eller så. Men någon dag senare så fick jag ett sms av dig.
Ja, min första tanke när du föreslog att vi skulle se så att du skulle göra en intervju med mig, den var ju att, ja men kära någon, jag har ingenting av intresse kanske att berätta för andra människor att lyssna på. Men så gick jag och funderade och så tänkte jag, men hur ofta är det man möter på en människa som är lite intresserad av vad jag har att berätta? Och då tänkte jag, nej, det är inte vanligt, så den här chansen måste jag bara ta. Och så fick du avgöra, tycker jag, om det var någonting som kunde vara av intresse.
Och det var inget svårt avgörande från min sida. Och det här är faktiskt bara drygt en vecka sedan.
Ja, just det. Ja, det är det.
Det var snabba puckar.
Ja.
Jättekul. Men vi hade också hittat en annan gemensam sida. Våra yrken.
Ja.
Jag sa nog inte vad jag hade jobbat med, men jag hann fråga ut dig vad du hade jobbat med.
Ja, just det. Ja.
Men du, vi tar det lite från början. Är du uppvuxen i Tyresö?
Nej, det är jag inte. Jag är uppvuxen i Tallkrogen. Jaha. Om du vet var det ligger.
Mycket väl, för jag är uppvuxen på Krokvägen. Som går, det är en parallellgata till Tallkrogsvägen.
Nej, men då har vi ju nästan varit grannar, för jag är uppvuxen på Tallkrogsvägen.
Vilken nummer?
112.
Jag hade en väninna på 47.
Jaha, det var lite längre åt det hållet. Det, ja. Nej, det här var ju mellan Tallkrogsplan och Herrhagsvägen kan man säga.
Ja, då gick du Tallkrogens skola då?
Ja, jag gick i Tallkrogens skola. Först fick man ju gå i de här källarlokalerna. Det fanns ju ingen skola som räckte till för alla barn som var födda 46 som jag är född då. Och på 40-talet. Så att först var det källarlokaler och sen blev det Tallkrogens skola. Och sen var det något år i Lövlunda skolan i Gubbängen också.
Jag gick i Gubbängens läroverk.
Jaha, ja nej.
Som var inhyst i Tallkrogens skola ett år.
Jaha.
Jag är lite äldre än du så att okay. Jag hade hunnit passera det där stadiet när du kom dit.
Ja, nej men sen blev det ju, sen blev det efter Tallkrogens skola och Lövlunda så blev det Eriksdalsskolan på Ringvägen.
Ja.
Så såg skolåren ut i unga år.
Och sen bestämde du dig för något yrke?
Ja, men det var många kringelkrokar. Jag gick en handelslinje på realen. Man valde väldigt tidigt på den tiden vilken inriktning man skulle ha. Och då blev det handelslinjen för min del, en fyraårig realskola. Men jag var så skoltrött efter 2,5 år så jag hoppade av. Då var jag 15 år.
Och vad gjorde du då?
Ja, då sa mamma, är det så att du slutar skolan nu, då är det till att börja söka arbete direkt. Så då gjorde jag som mamma sa. Och fick...
Klok mamma.
Ja, så klok mamma. Och då fick jag faktiskt jobb ganska omgående. Jag började arbeta på ett engelskt företag som heter Castrol. Som låg på Stureplan.
Bensin, säger
jag
då.
Ja, olja och bensin.
Ja.
Ja. Och det låg då på Stureplan. Och där fick jag börja som springflicka. Jag var 15 år, jag hade ingen yrkesutbildning. Men det var lite roligt för att på den tiden, då kunde man avancera. Jag hade hunnit lära mig lite engelska, jag hade hunnit lära mig stenografi, jag hade hunnit lära mig maskinskrivning. Och det såg man på det här företaget. Så småningom så fick jag avancera inom företaget. Det började på kontorslinjen för min del. Jag har haft olika kontorsarbeten. Sen fick jag ju barn tidigt. Så då blev det ju ett uppehåll också. Så jag var faktiskt inte mer än 20 år när jag fick, när vi fick vårt första barn. Och 21, då hade vi 2 barn.
Jaha.
Och då var jag hemma.
Snabba puckar.
Det var snabba puckar, ja verkligen. Nej, men sen var jag hemma då i 8 år. Och efter 8 år så kände jag att nej, men jag måste ut. Jag måste ut och jobba. Jag hade haft dagbarn också något år där.
Var bodde ni då?
Ja, då hade vi flyttat till Tyresö och det gjorde vi 68.
Det gjorde jag också.
Du också? Det finns så många likheter.
Ja, vart till Tyresö flyttade du då?
Då flyttade vi till Sikvägen.
Det gjorde jag också.
Jo, vilket nummer måste man ju fråga.
29.
Ja, det var ju inte långt ifrån. 33.
Ja, det var 2 portar bort.
Nej, men vad märkligt.
Det här hann vi inte med på bussen.
Nej, den var ju för kort den där bussresan.
Ja, det. Jaha. Och jobbade du fortfarande? Nej, du hade slutat på Castrol då.
Ja, just det. Sen hade jag haft något annat arbete på ett annat företag. Jag var på ett ställe som heter Kamerabild och det var också väldigt roligt. För det var det företag som säljer bilder. Eller som det ingick ju då i Bonnier-koncernen. Och där var då alla fotografer som tog bilder till Bonniers veckotidningar.
Så
där
vad hette den så? Kamerabild?
Ja. Ja, det var väldigt, väldigt roligt faktiskt. Det var ju alla dessa fotografer. Eftersom jag är uppvuxen i en fotografsläkt så kände jag att jag också hade någon tillhörighet där på något vis.
Vet du, det jag också.
Nej, säg inte det.
Fast amatörfotografer. Men väldigt intresserade och duktiga amatörfotografer.
Vad spännande.
Fick du sitta i mörkrummet?
Ja, jag var ju intresserad själv då av foto. Så då frågade jag om jag inte kunde få komma upp på labb. Och det fick jag. Så då fick jag ju vara med upp i mörkrummet. Jag satt i telefonväxeln och tog emot alla inkommande samtal och så. Utkommande samtal. Men då fick jag vara med upp i labbet där också. Och se hur det gick till och så. Jag lånade en kamera en helg och gick runt på stan med en väninna och fotade och gick till chefen och visade bilderna. Det var ju inga fantastiska bilder alls det där, men roligt hade jag i alla fall.
Mm.
Så där var jag något år också. Jag kan inte ha varit där så länge. För sen då så hade jag jag hann med mycket mellan 15 och 20 faktiskt.
Jaha.
För det hade jag ytterligare ett arbete, ja. På en inkassobyrå. Det var trevligt, men det var liksom inte så spännande. Men sen fick jag ju som sagt barn. Och det var
ursäkta, det var inte. Så du gick hem till folk och tog soffan om de inte hade betalat räkningarna?
Nej, det var med väl. Nej, det slapp jag. Jag bara satt och skrev alla...
Ett brev?
Ja, just det.
Betala nu.
Betalningsanmärkningar. Annars åker ni dit.
Mm.
Så det gjorde jag. Och det som var speciellt med det är när jag... vi gifte oss 65... 66 så föddes då vår första son. Och då gick jag in till chefen och sa upp mig. För det gjorde man på den tiden.
Det gjorde man då, ja.
Det har jag tänkt på efteråt, att vara annorlunda. Ja. Det är mycket som är annorlunda. Men ja. Det var faktiskt så att det fanns ingen garanti att du skulle få komma tillbaka. Utan fick man barn, det fanns ingen barntillsyn, då var man hemma.
Mm.
Så det är en sån här... Jag tänker ibland på det. Tänk att jag gick in till chefen och sa upp mig. För nu väntar vi barn. Det känns så långt tillbaka i tiden. Ja, och det är det ju också.
Ja. Sen var du hemma i 8 år.
Sen var jag hemma i 8 år.
Hade du dagbarn då?
Ja, de sista åren hade jag det.
För det fanns ju väldigt mycket barn. Ja, små barn runt 1970.
Ja.
Ungefär.
Tyresö var ju Sveriges barnrikaste kommun.
Det var det.
Mm. I slutet på 60-talet.
Ja.
Jag tror medelåldern var 18 år.
Jaha, det kan hända.
Mm.
Jag tyckte att standarduppsättningen på de man mötte ute på gatorna, det var en ung mamma med barnvagn, med en unge som stod på någon platta där mellan hjulen och en låg i vagnen och en hund och täckjacka.
Ja, det stämmer väl ganska bra. Jag kan komma ihåg att jag, när jag någon gång såg någon som var äldre, det vill säga någon som är i den åldern jag är idag, att man lade märke till den personen, för det var så ovanligt.
Ja, det var det.
Jo, nej, men jag var hemma i 8 år. Och någonting som var spännande också med de 8 åren som jag också tycker är lite annorlunda, det är när vi bodde på Sikvägen. Vi var ju många då som var hemma med barn.
Mm.
Då var det en kvinna i porten bredvid som hade satt upp ett litet anslag. Är du intresserad av att träffa andra mammor med barn? Ungefär så. Och det var jag. Jag hade visserligen väninnor, men det här tyckte jag lite spännande. Så jag ringde till henne. Och det var ju fler som hade hört av sig till henne. Hon startade upp någonting som hette Kedjeleken. Och det gick till så att vi var då en grupp mammor. Kanske vi har varit 10-12 någonting. Ifrån början. Som helt enkelt böt barn med varandra. Så att en eftermiddag i veckan hade jag den här mammans barn. Vice versa, mina barn var hos henne. Så vi började med att bilda par så att säga. Så vi lärde känna varandra lite bättre och barnen lärde känna varandra. Och det här var ju fantastiskt. För på det sättet kunde man få några timmar då man kunde göra någonting för egen del utan att ha barnen med sig. Vad man nu hittade på eller gjorde ingenting, bara tyckte att det var skönt att koppla av. Och så småningom så fick vi en lokal av kommunen längst upp på Myggdalsvägen. Där hade vi en lokal i en källarlokal, ganska stor. Vi fick pengar av kommunen för att köpa möbler och inredning till den här lokalen.
Oj, det var flott.
Det var väldigt flott och generöst. Och nu var vi säkert, vi kanske var 20 mammor då med barn. Och då turades vi om att vara en eftermiddag i veckan i den här lokalen med barnen och hade aktiviteter för oss. Det var fantastiskt. Det var verkligen det. Dels fick man ju ett utbyte själv genom att man träffade andra vuxna. Vilket man ju faktiskt gjorde ändå. Man satt i sandlådan, det var många som var hemma. Så man hade ett socialt liv med andra och gemensamhet. Men just det här att kommunen finansierade det här. Det tänker jag, det var bra.
Och allting var gratis eftersom alla jobbade lika mycket med barnen.
Ja, visst. Mm. Turades om att köpa in det vi skulle ha till eftermiddagen, till lite mellanmål och så vidare. Jag tror kanske vi fick pengar till det med. Det fick vi säkert. Det var ju inte några stora summor naturligtvis, men kommunen finansierade.
Och sen sökte du jobb igen?
Ja, nu sökte jag jobb. Och då började jag på någonting som hette rättspsykiatriska stationen. Då började mitt...
I Tyresö?
Nej, inne i stan på Rålambsvägen. Det här är ju motsvarighet, alltså rättspsyk som man säger. Mm. Men det här var för dem som inte...
Det var kriminella då?
Det var kriminella brottslingar, men de här var inte dömda ännu. Så det var de som man säger gick på, hade frigång eller vad man säger.
Jaha, så de var inte inlåsta?
De var inte inlåsta. Så där började jag och där satt jag och skrev långa, långa läkarutlåtanden, så kallade paragraf 7-utredningar och större utredningar, socialutredningar, som sen låg till grund för hur man skulle döma den här brottslingen. Om det var så att man skulle dömas till fängelse eller om man såg att här fanns det en psykisk sjukdom bakom. Så det var ju väldigt, väldigt intressant.
Ja, förstår det.
Och på den tiden så, då fanns ju Långholmen. Då började man bygga rättspsyk som numera ligger vid Huddinge sjukhus. Då fick jag vara med som skyddsombud och ha synpunkter på hur man skulle inreda rättspsyk i Huddinge.
Så att ni inte skulle bli överfallna, ja, ni i personalen.
Ja, just det. Vilket jag tycker så här i efterhand att jag kanske inte var den mest lämpade för. Jag tyckte jag hade för dålig erfarenhet och så. Men så var det i alla fall. Så att det har jag varit med om. Det fanns ett intresse redan innan. Men där tog det fart, mitt intresse för vad är det som gör att människor gör som de gör? Hur kommer det sig att en människa begår ett brott? Hur kommer det sig att man utvecklas åt så olika håll? Så ett socialt intresse började ju spira inom mig. En nyfikenhet på människor. Där jag kände att jag vill nog inte bara sitta och skriva om de här sakerna. Jag vill nog komma lite närmare. Men där var jag under några år i alla fall. Och sedan så sökte jag ytterligare ett jobb. Och det var på någonting som hette Storgården som låg i Hökarängen. Det var ett utredningshem för omhändertagna barn och ungdomar. De sociala myndigheterna hade av olika
skäl. De bodde där då?
De bodde där under en utredningstid.
Jaha.
Och det var då barn, det kunde vara en mamma med små barn. Eller det kunde vara ungdomar upp till 18 år. Så de bodde där under utredningstiden och även där satt jag då som sekreterare kan man säga och skrev alla dessa socialutredningar och så vidare. Men där bestämde jag mig för att nej, nu får det vara nog med skrivandet, nu måste jag själv få komma närmare människan och vara den som utför ett annat arbete. Mm. För jag kände att nej, men jag vill inte bara sitta och ta del av det här så, utan jag bestämde mig för att jag måste utbilda mig
helt och då enkelt. Sökte du in någonstans?
Ja, men då var ska man börja, tänkte jag. Jag sökte jobb på Södersjukhuset som sjukvårdsbiträde.
Det var väl inte så dumt?
Nej, det var ju många som hade synpunkter på det, men hur kan du och hur tänker du nu, och det är ju både schemalagt och det är ett väldigt slit och hade ju ingen hög status och så vidare. Men jag tänkte att nej, men alltså jag måste ju börja någonstans. Så får jag ju utveckla det här sen då. Så där började jag. Och jag minns också den här anställningsintervjun där jag sa att jag har ju aldrig arbetat inom sjukvården. Och jag är nog ganska blödig. Och är det för mycket blod då kanske jag svimmar. Jag vet inte. Men jag skulle så gärna vilja pröva. Då anställde de mig. Så
du där... bara hörde av dig av dig själv? Jajamän. Det var ingen annons eller så?
Nej, jag hörde av mig själv.
Mm.
Och ja, jag började där och arbetade där några år och trivdes. Jag tyckte jag hade kommit lite rätt. Jag kom nära människor, jag ville liksom vara med och hjälpa till. Men förstod ju också ganska snart att som sjukvårdsbiträde, nej... Det vill jag nog kanske inte enbart jobba med. Jag vill lära mig mer. Så på det viset så utbildade jag mig så småningom. Och blev så småningom sjuksköterska då.
Vilken sjuksköterskeskola gick du?
Då gick jag på Nordendalsskolan som ligger i, ja, det måste ju tillhöra Solna. Det ligger bakom KI, Karolinska institutet. Mm. Mm. Så där blev det.
Då blev du sjuksköterska.
Ja, just det. Och på den tiden var sjuksköterskeutbildningen också annorlunda än vad den är idag. Så att där skulle man välja inriktning redan från början. Det var inte så att man gick en basutbildning och sen vidareutbildade sig. Utan man valde inriktning från början. Och nej, men då tänkte jag att nej, men jag är intresserad av att arbeta med människor. Kanske inte den som inte så kroppsligt inriktad.
Inte den som blöder mest.
Nej, precis. Det hade jag ju redan talat om. Att det var jag inte så intresserad av. Nej, så då valde jag psykiatriinriktningen. Mm. Och det har jag ju inte ångrat. Det var en...
Så när du blev klar sjuksköterska, då hade du redan den specialiteten?
Ja, just det. Ja. Så var det.
Och ditt första jobb som första sjuksköterska? Jobbet,
ja, det var på Nacka sjukhus på slutenvården.
Johan Kullberg?
Just det.
Ja.
Mm. Jag brukar säga att de åren som jag har arbetat inom psykiatrin, det är ju naturligtvis präglat av min inställning till saker och ting, men jag skulle säga att det var de bästa åren.
Jaha.
Och med det menar jag att det var inte så medicinskt inriktat på den tiden, utan det var ju under den tiden då man, människor som sökte och fick hjälp via psykiatrin, fick ha lite tid på sig och man kunde jobba mer långsiktigt.
Och det gällde samtal. Samtal, ja. Mm. Just det.
Så, nej men, så då, och då var ju Nacka-projektet hade ju då pågått under några år.
Mm.
Så det var en väldigt lärorik och bra tid faktiskt på Nacka. Men jag blev inte där så länge.
Hur gamla hade dina barn hunnit bli då?
Ja, då
ungefär?
Hade jag hunnit få ett barn till. Så då hade vi två söner och en dotter som föddes 78. Och sönerna är ju födda 66 och 67. Så då kom det en liten sladdis där, 78.
Ja.
Men när jag gjorde min praktik under utbildningstiden så gjorde jag den på öppenvården i Tyresö.
Jaha.
Och då var Björn Klintemar chef där.
Ja.
Överläkare där. Och jag trivdes väldigt, väldigt bra på mottagningen här. Och
var låg den då?
Då låg den där Bollmora vårdcentral ligger nu. En trappa ner.
Ja, i hörnet.
I hörnet, ja. Vi hade hela nedervåningen där.
Jaha.
Mm. Så där låg den då. Och då blev jag, när jag var då på Nacka så blev jag tillfrågad faktiskt om jag var intresserad av att komma tillbaks till öppenvården i Tyresö. Och det sa jag ju ja tack till då.
Såklart.
Såklart, ja. Jag hade ju trivts väldigt bra där. Så där var jag, alltså jag har inte arbetat mer än en ganska kort period på slutenvård. Sen har det varit öppenvård för min del då.
Mm. Blev du tillfredsställd då? Att du tänkte, nu har jag nått det jag vill?
Ja, det kan jag nog säga faktiskt.
Mm. Var bodde ni då?
Då bodde vi. Vi har ju flyttat många gånger. Vi flyttade från Tyresö, från Sikvägen till Pluto.
Ja.
Där bodde vi i 7 år. Sen från Pluto till Krusboda. Där bodde vi nog i 13 år, 12-13. Och ifrån Krusboda flyttade vi ut på Älmora på Breivikshalvön.
Ja.
Där bodde vi i 17 år.
Oj, oj, oj. Finns det så många år, skulle jag säga?
Ja, jo då. Och sen har vi bott här nu då, också på Breivikshalvön.
Ja, och här, det är alltså på Bofinksvägen. Ja, med strålande utsikt över Erstaviken.
Ja.
Fantastiskt.
Och nära vår son och hans familj.
Ja.
Mm.
Har de barn också? Så att...
Ja, de har två barn.
Det är väldigt praktiskt.
Mycket praktiskt. Nu har deras barn flyttat hemifrån, men det har ju varit, ja men det är väldigt trevligt boende. Det var många också som tyckte, ja men man kan inte bo så där nära sina barn. Det var många som hade synpunkter på det faktiskt. Ligger mycket funderingar bakom innan man tar ett sånt beslut.
Ja, det
gör det faktiskt.
Ja.
För det är inte givet, men vi har väldigt mycket utbyte av varandra. Vi har trevligt, vi umgås. Men vi umgås inte hela tiden. Utan vi lever våra separata liv förstås. Och har också respekt för varandra.
Ja, klara spelregler.
Ja, klara spelregler. Ja, det skulle jag vilja säga. Så det är hunden som vi delar.
Det är hunden
som går emellan.
Som ni har delat vårdnad
om. Ja, den har vi delat vårdnad om. Den har vi...
Han sover väldigt skönt här.
Ja, han känner sig väldigt hemma här.
Ja. Du lyssnar på Tyresradion där jag samtalar med Barbro Nilsson. Vi träffades av en händelse på bussen och började småprata. Och upptäckte snart att vi har så många beröringspunkter. Vilket resulterade i det här programmet på Tyresradion. Under inspelningen upptäckte vi ännu fler likheter i våra liv. Nu kommer fortsättningen. Du, vad hade du för fritidsintressen? Nu vill jag ju komma fram till det här med bilkörningen, vet du?
Ja. Jag tänker att som ung då så var det ju, det var bilar, det var motor.
Och kameran?
Kameran fanns absolut, men jag fotograferade inte så mycket på den tiden. Jag gjorde inte det. Det har börjat göras på senare tid då. Men som riktigt ung så där.
Det var motor.
Ja, det var motor. Och det hängde nog ihop med... Ja, vad hängde det ihop med egentligen? Min pappa var sportjournalist. Eller inte journalist, han var sportfotograf.
Där ser jag en parallell till. Min pappa jobbade på tidningen Land. Och fotograferade mycket. Och mycket bilar.
Ja, det är därifrån det kommer.
Ja,
ja, nej, men pappa han arbetade på det som... Ja, på den tiden hette det text och bilder och man sålde ju bilder till tidningarna och sen blev det ju Aftonbladet framförallt då.
Jaha.
Som han.
Hade han flygcertifikat?
Nej, det hade han inte. Nej.
Det hade min. Oj, faktiskt.
Det var avancerat. Ja. Nej, det skiljer.
Det har varit ett helt program till.
Ja.
Jaha, men vilken typ av motorer gillade du? Var det raggare och knuttar? Nej. Motorcykel?
Ja, jag har åkt lite motorcykel under en kort period. Jag hade sällskap med en kille som hade motorcykel. Så då åkte jag motorcykel. Tyckte det var lite läskigt faktiskt i kurvorna där. Han var lite otäckt när man skulle luta sig åt samma håll och inte... Ja. Mm. Men ja, det var lite motorcykel under en period. Men det var bilorientering. Alltså att åka fort. Jag vet att jag gick på Skarpnäck. Fanns det då på den
tiden. När prins Bertil körde.
Ja, det gjorde han.
Ja, det gjorde han. Ja. Där stod jag också.
Där du. Där har man ju stått några gånger och tittat. Mm. Mm. Men det var inte den typen ändå. Utan det var det här med att köra rally. Och det hänger också ihop med att jag har... Ja, hon lever inte längre. Men jag hade en syster då som var 4 år äldre än mig. Och hon var också väldigt bilintresserad. Och hon var ju som sagt äldre än mig. Och hon gick då med i Botkyrka motorklubb. Mm. Och var väldigt bilintresserad. Köpte bil tidigt, tog körkort förstås tidigt och så vidare. Och hon var för mig en förebild. Jag tyckte hon var så modig.
Ja.
Och när jag hade lite vuxit i kapp henne, eller vuxit i kapp, men blev lite äldre. Jag var nog inte mer än, vad kan jag ha varit, 15 år. Då gick jag också med i den här motorklubben.
Det var en väldigt känd klubb som jag minns det. Ni hade många duktiga bilorienterare.
Ja, Botkyrka var en stor motorklubb.
Ja, ja.
Kanske är fortfarande, det vet jag faktiskt inte.
Nej, jag vet inte heller nu.
Nej, men det var ju de här mindre tävlingarna men som ändå Botkyrka anordnade.
Vad menar du med mindre?
Alltså, vi var ju inte några... SM eller någonting sånt. Jag vet att jag har varit med och sålt program och sådana saker i samband med större motortävlingar. Bilorientering då pratar jag om hela tiden. Men jag har ju bara varit med på de här mindre, man kanske, vad kallade man det för? Det kan jag inte komma ihåg.
Tavelplockning vet jag att man sa ibland.
Jaha.
För man skulle ju leta efter tavlor i skogen med någon nummer på ofta.
Jaha. Ja, jag
hade ni sökare på taket?
Jajamän. Ja, men det var ju så fantastiskt. Du körde.
Jag körde.
Men jag läste karta och då fick man ju den här lilla masonitskivan hade man ju då.
Vad hade du för lampa, kommer du ihåg det?
Nej, jag hade ju en kaffepanna.
En kaffepanna, berätta.
Ja, men kaffepanna, jag tycker den är så genial.
Ja, tycker jag också.
Jag är så ledsen att jag inte har den kvar. Nej, men det var ju istället för locket var ju förstoringsglaset. I pipen var ju den lilla lampan.
Ja.
Och i botten, fanns ju ingen botten då förstås, för där var ju linjalen.
Ja. Och det var ju verkligen genialiskt.
Ja, det var genialiskt. Ja.
Och så satte man sladden i cigaretten.
Ja, ja visst. Ja. Och så löste upp där och så fick man sin karta som man skulle vika då, så man hade den där precis bara den här sträckan. Och så fick man ju körorden. Ja, nu kan jag inte komma ihåg precis vad det stod. Körorden, massor med olika
3 millimeter till ett tungelstack kommer
jag
ihåg.
Så kunde det stå, ja just det. Så kunde det stå.
Ja.
Och så skulle man ju leta det här och så skulle man ju då säga till håll höger, nu ska vi köra 200 meter, sen är det kraftledning där och ja.
90 graders vinkel vänster.
Ja, ja visst. Det var så roligt.
Det var så roligt. Och just det att det var mörkt var ju så härligt.
Ja. Kommer du ihåg? Och det krävde ju total koncentration.
Ja. Ja.
Och det krävde ju att man läste upp och ner. För du kunde ju inte hålla på och vända på kartbladet.
Utan höger... Det gick inte helt enkelt.
Nej, det att gick göra inte. Det. Nej, det kunde man inte göra. Nej. Utan höger fick ju bli vänster. Så det gällde... Man var så fokuserad. Mm. Det var fantastiskt roligt.
Kommer du ihåg var ungefär tävlingarna gick?
Det var ju... Ja, det mesta var nog söder om stan. Men jag kan inte...
Jag körde väldigt mycket på Södertörn.
Ja, Södertörn låter väldigt bekant i det.
Och jag vet, jag var med i något som heter Taxi Motorklubb. Och de hade ju någon liten tävling bara för klubben varje vecka.
Ja.
Och en gång så hade jag ingen kartläsare.
Oj.
Jag körde själv. Jag både läste kartan och körde själv. För Södertörn, jag visste ju var alla stenar låg och alla bokstäver stod, var de stod, vad som var på kartan, eller i verkligheten.
Ja,
då.
Ja. Ja, det var avancerat.
Ja, men det var kul.
Ja, det kan...
Vad gjorde ni efter tävlingarna på natten?
Ja, vad gjorde vi? Det har jag nog ingen minne.
För jag vet, jag hade ju några kompisar som körde också.
Mm.
Då träffades vi och gick igenom hur vi hade kört och hur vi hade tänkt. Och var vi hade kört fel och sådär, där man fick vända.
Men jag har ingen direkt minne av det, men det borde vi ha gjort.
Det blev ju ganska sent.
Ja, det kan blev man säga. Det. Ja. Oh, ja. Och när inte klubben hade anordnat tävlingar och så tränade ju vi själva. Jag menar, dels min syster körde ju då, men sen hade vi ju flera, det var ju killar de andra då, som jag också läste för då och så. Och vi gjorde ju upp egna banor. Det kunde vi ju sitta hemma i köket i tallkrogen och göra. Då satt vi med kartan där och så gjorde vi upp en egen bana och sen så åkte vi ut och tränade på det. Så vi, alltså,
Jo, jag var också ute och tränade. Du, kartorna på den tiden, det var ju den här svartvita.
Det kanske.
Från början. Nej, du var lite senare än jag. Ni kanske hade det som vi kallar för grönsaksbladet. Som var lite bättre skala på. Det var ju färg.
Ja, men det... Tror jag nog. Jag känner inte igen det här med svartvita som du säger.
Nej. Och sen gällde det inte bara att köra fort.
Nej.
Och rätt. Man skulle ha en idealtid som skulle passa.
Just det.
Och hur gjorde man då?
Men det kom ju
man inte. Hade något som hette speedpilot.
Men det kände
så man ställde in en apparat då, som en timer ungefär.
Ja.
Och så kunde man hela tiden se om man låg lite före i tiden eller lite efter.
Jaha, nej, det känner inte jag igen. Jag undrar hur vi gjorde det.
Ni tog det på känn.
Ja, det
gjorde vi också i början. Så att,
nej, det där känner inte jag igen.
Men kul var det.
Ja, men det var väldigt roligt. Det var ju det. Och på den tiden fanns det ju, det vet ju du också, de här svenska kvinnorna. Evi Rosqvist och
Ursula
Wirt. Ja, hon kommer från Tyskland.
Och Pet Moss.
Pet Moss också, ja just det.
Evi Rosqvist, hon körde ju en Merca.
Ja,
en stor Merca.
Mm.
Och så tjusig sitt... Långa blonda hår.
Ja, ja.
Vilka förebilder vi har haft.
Ja, vilka förebilder. Ja, men visst, det var ju verkligen så. Tänk om vi kunde bli så där duktiga, vet jag, vi sa.
Ja, hur länge höll ni på?
Jag tror inte vi höll på kanske mer än, kan det ha varit, tre år.
Ja, så var det för mig också.
Ja.
Körde du något som heter manöverprov?
Nej.
För det fanns en tävling som hette Årets motorkvinna.
Nej.
Och då skulle man köra mellan pinnar och backa i slalom. Och,
ja. Men då hade inte jag körkort, förstår du.
Nej.
Men Gunilla, min syster, hade ju kunnat gjort det. Hon var så duktig bilförare.
Mm.
Nej, för jag tog inte körkort förrän 67, ja.
Jaha.
Ja, just det. Mm. Så att, jag fick barn så tidigt. Vi gifte oss tidigt. Jag fick barn. Så min syster däremot, hon flyttade till Italien. Så det var där våra vägar gick åt olika håll, kan man säga. Mm. Eller åt olika håll.
Vad sa din man då när du var ute och körde?
Ja, men då var inte vi gifta. Då hade inte jag träffat honom, innan. Så det var innan. Ja, ja, just det.
Jag delade ju bil med min bror, en folkvagn.
Ja.
Och det gick ju över stock och sten många gånger.
Ja, ja.
Så jag vet, när jag kom hem, han fullständigt kröp under bilen för att se om det var bucklor där.
Hade ni inte hasplåt?
Jag fick inte sätta dit det för honom.
Det är lite roligt, för jag tänker, om jag skulle säga, hade ni inte hasplåt? Till någon annan så skulle man inte veta vad det är, men du vet det.
Ja, men precis. Du kanske kan förklara för våra lyssnare vad det är.
Ja, men det var ju en plåt som man fäste under bilen i fronten för att skydda hela med avgasrör och alltihopa. Så att bilen mer eller mindre kunde hasa över stockar och sten.
Och folkvagnen hade motorn bak. Vad körde ni för bil?
Vi hade, Gunilla hade på den tiden, tror jag inte hon hade någon egen bil som hon körde. För vi åkte mycket folkvagn.
Mm, och det var det jag gjorde också.
Och det är ju, ja. Nej, så hon lånade då sin dåvarande pojkväns bil. Och han körde också bilorientering, så jag läste åt honom också ibland.
Uh-huh.
Så det var nog mest folkvagn om jag tänker efter. Men det är så roligt att kul få tag i de där minnena, det måste jag säga.
Hur tiden går här. Men det är himla kul att prata bilorientering med dig. Det är inte så ofta man får göra det.
Nej, det är ju inte det.
Och tänk att vi kommer att tala om det så snabbt på bussen.
Ja, men att vi hittade det.
Ja, festligt.
Det sista minne jag har, det har ju inte med bilorientering att göra. Men just att få fräscha upp det där minnet, för vad kan det vara? 10-15 år sedan någonting, så gjorde vi en resa till Sydafrika, jag och min man. Vi var bland annat på safari då, och sen åkte vi vidare. Vi var ner till Kapstaden och åkte runt. Men det minnet, apropå bilkörning, var också att vid ett tillfälle så anordnade de någon liten rolig tävling när vi var på safaridelen fortfarande, där vi delades upp i olika jeepar. Vi var kanske 6-8 personer i varje jeep. Och där skulle vi också köra orientering.
Jaha.
Så vi fick något liknande då med körorder och så vidare och en liten karta. Och jag satt ganska långt bak i den där jeepen, och det var några unga herrar där som började med det här. Och de hittade ingenting. Och det var så besvärligt för dem, och det gick inte så bra. Då puffar min man på mig och så säger han, alltså, jag tycker att du kanske ska säga att jag kanske kan försöka. Så då gjorde jag det efter ett tag, som jag tänkte, och tog jag emot till mig, för jag menar, jag var både äldre än dem och jag var ju kvinna och sådär. Men så sa jag, ja men låt mig försöka. Och så tog vi då det här, de accepterade det.
Det var ju bra.
Och så vann vi.
Jaha, det var tävling och också.
Ja, det var en tävling på skoj naturligtvis, allting. Men det var liksom, jag tänkte, nej men det här har inte jag hållit på så länge, så det går ju inte. Det är alltså lätt att fastna i det. Men så tänkte jag, det spelar väl ingen roll.
Fick ni väja för några lejon?
Nej, inte då. Men när vi åkte så att säga med de här guiderna, så fick vi faktiskt se alla the big five, säger. Ja, så det var fantastiskt. Det var en fantastisk resa, det var det.
Jag ska som inte säga att jag har gjort samma resa.
Du kan säga att du har gjort det.
Jag har gjort det, ja.
Men hur många beröringspunkter kan vi ha?
Ja, man undrar.
Ja.
Tyvärr inte någon tävling på jeep.
Nej, men det är inte för sent.
I Krigerparken.
Nej. Det är inte för sent.
Nej, men vi hade strutstävling istället, rida på struts.
Har du gjort det?
Ja. Det var också kul.
Ja, det kan jag tänka mig. Hur håller man sig fast på en struts?
Ja, man kramar den om halsen.
Ja.
Ja. Har du några andra roliga intressen?
Jag har ju då tyckt väldigt mycket om att fotografera, och tycker fortfarande väldigt mycket om att fotografera. Det går i perioder. Just nu så är det ganska vilande då. Men det jag gör nu, som också är ett stort intresse, jag läser italienska.
Jaha. Det var duktigt.
Ja, det tycker jag är så roligt också. För att Gunilla, min syster, hon flyttade ju som sagt till Italien. Och min andra syster har bott i Italien. Så jag har syskonbarn både i Milano och i Neapel. Och har varit mycket där nere då förstås.
Mm.
Och läst italienska i omgångar, korta perioder. Men nu har jag bestämt mig för att nu är det dags att lära sig behärska det här språket ordentligt.
Mm. Samlar du på någonting? Något udda? Flodhästar eller sköldpaddor?
Jag har upptäckt att jag nog samlar lite på fåglar faktiskt.
Ja, titta, där har du.
Jag har upptäckt att jag har... Ibland när man har varit ute och rest eller så kommer jag hem med någon liten pilpig.
Ja, och så har du en ejder på tavlan till och med.
Ja, just det.
Hör du, här skulle vi kunna sitta och ta många timmar.
Ja, jag tror
det. Men det blir faktiskt dags att avrunda nu.
Ja.
Så att jag vill tacka dig, Barbro Nilsson, så mycket för att du nappade på mitt erbjudande, kan jag säga, om att delta i Tyresö-radion.
Ja, jag vill ju tacka dig då, för det är ju det har varit fantastiskt roligt och man får gräva lite i sitt eget minne och hitta saker som man kanske inte har tänkt på så speciellt mycket. Det var väldigt, väldigt trevligt. Jättetrevligt samtal. Och vi hade kunnat åka långt på bussen, det tror jag också.
Tror jag också. Vi kunde ha turat, vet du, åkt med den tillbaka till Tyresö, tillbaka till stan.
Ja.
Så där kunde vi hålla på.
Ja, absolut. Nej, men jag är väldigt tacksam faktiskt också jag då. Jag tycker det har varit jättetrevligt.
Ja, så du ska ha mycket tack. Och ni har alltså hört på Tyresöradion 91,4. Barbro Nilsson, gammal, ska jag väl inte säga, årsrik nattorienterare per bil, sjuksköterska och mycket annat, duktig fotograf. Och jag som har raggat upp henne heter Gunilla Grell Lundgren.
Ja, men tack för att du gjorde det.
Ja, tack. Hej då! On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again.